Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är lite rörigt att, det, att man kan blanda ihop de två rollerna lite grann.
Så är det. Ja. Och det tycker ju även, internationella motparter som vill ha med Europa att göra. Henry Kissinger uppges ha sagt, vem ska jag ringa när jag ska ringa till Europa?
Exakt.
Och det var ju just den här splittringen.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilborg vid micken igen, och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst som heter EUs politiska system. Mitt emot mig Jonas Tallberg, välkommen.
Tack så mycket.
Innan vi drar igång så ska jag bara säga till er som lyssnar att kika gärna in på sociala medier så kan ni se lite extra material från våra inspelningar. Jag tänkte att vi börjar med dig Jonas, så du får presentera dig till att börja med innan vi ska prata om det här spännande ämnet.
Ja, nej, men jag är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har varit verksam i Stockholm sedan 2004. Jag kommer ursprungligen från Lund och disputerade där 1999 och la väl ungefär de första 15 åren av min akademiska tid, åren som doktorand och ett antal år, 10-tal år därefter på forskning om EU. Jag forskade om EUs institutioner och frågor om makt och demokrati och medlemsstaternas efterlevnad med mera. Mm. Och sen under de senaste 10 åren så har jag jämt i EU också forskat om andra internationella organisationer och frågor om makt, demokrati och legitimitet.
Varför tycker du att EU är intressant liksom för allmänheten? Varför ska man intressera sig för EU?
Jag kan ju egentligen gå tillbaka till motiveringen till varför jag skrev den här boken till att börja med. Den kom nu precis i dagarna här nu i sin 8:e upplaga och första upplagan kom ut 2001. Tanken att göra den här boken som föddes gemensamt i ett samtal mellan mig och dåvarande redaktören på studentlitteratur Peter Söderholm. Cirka 5 år efter att Sverige hade blivit medlem i EU. Och det var ju uppenbart att EU var en central del av det svenska politiska livet. Nästan omedelbart från inträdet i januari 1995. Samtidigt hade vi ett läge där vi inte hade några läroböcker i utbildningarna om hur EU fungerade, och det fanns inte heller något riktigt material för statsförvaltningen eller andra intresserade att ta till sig vad gäller hur EU fungerade, vilka som är de viktiga institutionerna, hur man utövar makt i EU, hur man utövar demokratiskt ansvarsutkrävande med mera. Alla de stora frågorna som egentligen vi ställer i förhållande till svensk politik, men som vi nu var tvungna att ställa i förhållande till europeisk politik eftersom Sverige var en del av EU.
Mm. Så därför bör man intressera sig för att det ändå är, det påverkar oss.
Ja, men absolut. Ja. Det är svårt att sätta någon sorts siffra på hur viktigt EU är för Sverige, men man kan väl säga så här att innan inträdet i EU 1995 så hade vi nationell politik på alla dessa områden som vi tänker på som politiska områden idag. Miljöpolitik, vi hade utrikespolitik, vi hade handelspolitik, vi hade jordbrukspolitik med mera. Efter inträdet i EU så hanteras ju merparten av dessa områden. Jag skulle säga att egentligen alla områden inom svensk politik idag är föremål för någon sorts samordning eller gemensam lagstiftning på EU-nivå. Mm. Så det innebär ju att det som tidigare var nationellt idag är någonting som vi beslutar om gemensamt inom EU. Och det har också inneburit stora förändringar för hur våra svenska politiska institutioner fungerar. Man brukar säga att riksdagen idag lägger ungefär 30% av sin lagstiftningstid på att faktiskt genomföra sådant som är beslutat i EU snarare än att utveckla lagstiftning som bara är rent svensk, om vi uttrycker det på det viset.
Ja, så att det är 30-70?
Ja, ungefär.
Min känsla är ibland så att det kan kännas som att EU är väldigt långt bort. Att det, så här, men det är väldigt, det är något stort väldigt långt bort, alltså lite långt ifrån mig och kanske som väljare eller som svensk och sådär. Känner du igen den, liksom, en viss känsla i det där? Att det, jag vet inte, kanske en fara också att man inte bryr, att man tänker att så det är ingen idé att jag försöker hänga med där.
Jo, men jag känner ju igen tanken om att det skulle vara på det viset. Och jag tror att det delvis är för att vi inte riktigt ser att väldigt mycket av den politik eller den policy som vi tycker på det viset som finns på olika områden i det svenska samhället idag också är en del av det som vi beslutat om gemensamt i Sverige. Vi har gemensamma klimatmålsättningar inom EU som sedan överförs till målsättningar i Sverige och som vi dagligdags arbetar med att försöka hantera i det sätt som vi lever. Vi befinner oss just nu i en pandemi där vi har samordnat inköpen av vaccin på EU-nivå och vi får doser till EUs olika medlemsländer utifrån den inhandling som man har gjort på EU-nivå av dessa doser från de stora producenterna exempelvis. Mm. Vi befinner oss också i en situation där det sker en stor där EU har lanserat ett stort återhämtningspaket på det ekonomiska området för att bemöta de negativa konsekvenserna av coronakrisen och som får stor betydelse för svensk sysselsättning. Jag tror vi alla har känt av under de senaste 6-9 månaderna hur det innebär när gränserna plötsligt stängs, resande i Europa blir svårt. Mm. Och allt detta är någon sorts illustrationer av vad EU betyder för vår vardag idag. Kanske särskilt akuta illustrationer nu under coronakrisen, men även under normala förhållanden, om vi tycker på det viset, så är EU en del i vår vardag. Även om det känns avlägset som ett beslutsmaskineri.
Om man ska titta tillbaka på den tiden Sverige har varit med, om man säger så här, är det övervägande som fördelar framför nackdelarna? Alltså, då har vi tjänat på att vara med? Det är ju såklart det är många faktorer som spelar in och sådär, men vad är din bild på det? För det finns ju också partier som Sverigedemokraterna som vill gå ur, väl?
Inte längre faktiskt.
Ja, de börjar vrida. Jag vet, de har argumenterat mot det i alla fall genom åren.
Ja, alltså det har ju, kan man säga, konsekvenserna av EU-medlemskapet har varit föremål för ett antal olika utredningar och rapporter ifrån företrädesvis svenska forskare. Och dessa rapporter har då fokuserat på vad konsekvenserna har varit av EU-medlemskapet för vår statsskick, organisering av statsförvaltningen, maktfördelningen mellan våra svenska politiska institutioner med mera. De har fokuserat på vad konsekvenserna har varit för vår partipolitik, exempelvis då omsvängningar just i synen på EU, inget av partierna i riksdagen idag längre argumenterar för ett utträde, medan situationen var helt annorlunda 1995 då de stora partierna var delade och vi hade partier som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och dåvarande Sverigedemokraterna utanför riksdagen som alla argumenterade för ett svenskt icke-medlemskap. Så det har ju också hänt saker. Mm. Och sen har vi då naturligtvis konsekvenserna på alla de olika politikområdena. Och de kräver egentligen en utredning i sig själva. Vad är konsekvenserna på jordbruksområdet? Vad är konsekvenserna på miljöområdet? Vad är de ekonomiska konsekvenserna? Etc. Så att sätta någon sorts tal på hur mycket vi har vunnit på varje område eller som helhet är i princip omöjligt, men att EU-medlemskapet har haft stora konsekvenser på i princip alla dessa områden, det är uppenbart.
Mm. Ja, och sen gäller det väl också att det förs en politik som man som land, så att säga, håller med om. Jag tänker nu på Polen till exempel som hamnar liksom i clinch med resten av EU. Så där. Så, alltså, kanske inte landet i sig liksom håller med om allting. Alltså, vi i Sverige kanske, mycket av det som beslutas håller vi med om.
Jo, så kan det ju vara. Men jag tror, precis som i allt gemensamt beslutsfattande, så kan man ju inte förvänta sig att allt det som beslutas av den här gemensamma institutionen är sådant som går hand i hand med det som man själv hade önskat sig. Det vet man ju själv om man engagerar sig i en bostadsrättsförening eller vilket annat sammanhang som helst. Att det man vinner på att sluta sig samman, det är en sorts kollektiv handlingsförmåga. Om vi nu pratar om internationellt samarbete, så är det genom att sluta sig samman så man kan ta sig av problem som är gränsöverskridande, exempelvis miljöproblem eller organiserad brottslighet. Står man så här suverän utan deltagande i internationellt samarbete, ja, då har man full handlingsfrihet eller full autonomi. Och det kan man ju ha, men då har man också begränsad förmåga att hantera de här problemen som ändå påverkar den. Däremot sluter man sig samman med andra, ja, då vinner man den här kollektiva handlingsförmågan, möjligheten att påverka det som ändå har en påverkan nationellt, om vi uttrycker på det viset. Vad man gör det tillsammans, man får ökad handlingskraft tillsammans. Men förutsättningen för det är ju samtidigt att man inte kan diktera de här gemensamma besluten, utan de förhandlar man fram och där försöker man utöva så mycket inflytande som möjligt. Och detta är på något vis det grundläggande trade-off som alla stater, alla länder, regeringar, befolkningar står inför vad gäller internationellt samarbete. Ska man behålla den maximala handlingsfriheten och stå utanför, eller ska man samarbeta och därmed offra viss handlingsfrihet för att vinna handlingskraft egentligen? Vi känner igen den här diskussionen från svenska inträdesdebatten innan folkomröstningen 95. Vi känner igen den ifrån hela Brexit-diskussionen också, där Storbritannien nu valde en annan väg. De valde handlingsfrihet före den här kollektiva handlingsförmågan med de begränsningar som ändå finns i detta.
Mm. Har du några tips om man vill hänga med i EU-politiken svensk media rapporterar ju en del, men det är ju liksom, det är mycket mer rapportering om svensk, vad som händer i Sverige, svenska politiker. Men om man vill hänga med i EU, vad har du något tips på vad man kan följa eller vad läsa eller ta till sig?
Ja, alltså i poddvärlden så har vi exempelvis Europapodden som Sveriges Radio driver. Vi har ett antal personer som skriver mer privata bloggar på det här temat. EU-journalisten Ylva Nilsson och EU-journalisten Henrik Brors. Båda två tidigare medarbetare i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Mm. Men sen så kan man ju också blicka utanför Sverige naturligtvis och få ta del av den bevakning som finns där. Och det finns en imponerande bevakning internationellt sett. Politico har en väldigt bra EU-bevakning. Vi har också en bra EU-bevakning av de internationella, av vissa internationella tidningar som exempelvis Financial Times, som många som vill följa EU-politiken följer.
Mm.
Så det finns både gamla och nya medier med alldeles utmärkt EU-bevakning. Och sen måste jag ändå säga att jag tycker att svensk media har en helt annan kompetens i EU-frågorna nu och en annan bevakning i EU-frågorna nu än vad man hade för 20-25 år sedan. Det som är olyckligt är att det företrädesvis är i samband med Europaparlamentsvalen som det sker en ordentlig mobilisering. Då är det som att alla stora nyhetskanaler satsar under 3-4 månader inför de här valen. Och det är en fantastisk bevakning då. Men sen så dör den av och så dröjer det drygt 4,5 år innan det är dags igen. Så man hade väl önskat en högre permanent bevakning av de här frågorna egentligen. Men som sagt, det finns mer specialiserade kanaler.
Mm. Skulle du säga att det finns några vanliga missförstånd kring EU?
Jo, men det finns det väl. En vanlig bild är ju att man ställer frågan, eller man tänker sig att EU har beslutat någonting. Och det är även så det gärna ser ut i rapporteringen ibland av EU, att det är EU som har beslutat någonting. Och så glömmer man bort det och då hanterar man EU som EU är någonting annat. Att EU är någonting skilt ifrån Sverige i det här fallet. Och glömmer bort den roll som den svenska regeringen och andra nationella regeringar har spelat i utarbetandet av de här förslagen. Och även den roll naturligtvis som svenska Europaparlamentariker har spelat inom Europaparlamentet för att driva de här frågorna. Så det i den här presentationen av att EU har beslutat någonting så glömmer man gärna bort det nationella och det svenska inflytande och ansvar som finns för de här besluten. Och ibland är det en rent strategiskt ställningstagande så tillvida att vissa nationella regeringar ibland kan ha ett intresse av att skjuta bort skulden för någonting.
Just det. Från det här de beslutat.
Det är de som beslutar det. Det är inte vår delaktighet i det hela som är det centrala. Så det är väl en sådan vanligt förekommande bild på något vis. Mm. En annan rör det inflytande som Europaparlamentet har. Som jag nämnde tidigare så i samband med Europaparlamentsvalen så brukar man påminna oss alla om att Europaparlamentet väger väldigt tungt inom EU-politiken. Men jag tror fortfarande att det finns en bild hos det stora flertalet av att Europaparlamentet egentligen är en andra rangens parlament, ett ganska svagt parlament. Och så är inte fallet längre. Europaparlamentet har sedan det skapades och framförallt under de senaste 20 åren fått mer och mer makt. Och idag så väger Europaparlamentet lika tungt som de 27 medlemsregeringarna i rådet i nästan alla EU-frågor.
Mm.
Så i den vanliga EU-lagstiftningen så behövs det att den stöds både av de 27 regeringarna i rådet och av Europaparlamentet. Det innebär ju att våra val till Europaparlamentet är väldigt viktiga för den politiska inriktningen i Europa. Så det är ett annat missförstånd, det här den svaga makten för Europaparlamentet.
Vi ska återkomma till dem sen, hur de hänger ihop.
Ytterligare, om jag får fortsätta med vanliga missförstånd, det är väl att allting i EU avgörs av de stora medlemsstaterna. Det är inte heller någonting som vi finner. De forskningsstudier som finns kring medlemsstaternas inflytande som systematiskt har undersökt hur medlemsstaternas olika intressen eller preferenser styr de beslut som fattas inom EU finner att såväl små som medelstora och stora medlemsstater har inflytande inom EU. Och att det inte finns ett stort övertag för de stora medlemsstaterna även om de får mest uppmärksamhet i media. Och även Sverige i det sammanhanget är en av de medlemsstater som klarar sig bäst i dessa granskningar av inflytande inom EU.
Men bygger inte det också lite på att de har flera ledamöter där till exempel, alltså de större länderna?
Jo, men absolut. Och om vi ska på något vis plocka isär frågan om inflytande i EU så brukar man prata om att det finns informella kanaler för inflytande och det finns formella kanaler för inflytande och det finns informella kanaler för inflytande.
Mm.
Och den formella tyngd som ett land har i EU beror på vilken beslutsregel man använder. Så i de frågor där man fattar beslut med enhällighet, där alla måste vara överens, ja där väger ju alla länder lika tungt. Där väger Malta och Tyskland lika tungt. Lägger något av de här länderna in ett veto, ja då blir det ingenting. Men de antal frågor där man använder enhällighet är idag försvinnande få. I nästan alla fall så använder man det som kallas för kvalificerad majoritet. Och det innebär enkelt uttryckt att ett större antal medlemsstater, 65%, en större del av EU-befolkningen, 65%, och ett större antal medlemsstater behöver gemensamt då vara överens om man ska anta dessa regler. Så det är två olika kriterier som ska uppfyllas här. Och i de fallen så är det så att de stora medlemsstaterna i kraft av större befolkningar väger tyngre i beslutsfattandet på pappret.
Mm.
Men även när man går in och studerar detta då, så finner man att detta inte nödvändigtvis omsätts i större inflytande som sådant. Och då måste man gå till det vi kallar för informellt inflytande. Nämligen att det finns förutsättningar att genom koalitionsbyggande, den expertis man har på området, den erfarenhet man har på ett område, det engagemang som man visar i en fråga, påverka mer än vad de formella förutsättningarna får en att tro att man skulle kunna påverka. Mm. Man brukar använda boxningsmetaforen att ett land punches above its weight. Det vill säga det boxas i en högre viktklass än det klarar sig i en högre viktklass än den man, än den man egentligen slottade in i. Mm. Så Sverige och Nederländerna exempelvis är två medelstora länder i EU som rankas bland de 5-6 länder som varit mest inflytelserika i EU.
Så att vi slåss över vår vikt så att säga.
Vi boxas i över vår viktklass, om vi tycker på det viset. Vi är mer aggressiva och duktiga på att slå ner motståndaren än var vår vikt får och så.
Ja, men precis. Nej, men det är ju, och det känns ju också ganska demokratiskt så att säga, att det går att bilda opinion och bilda så att säga få igenom frågor även fast man inte bara är det största landet.
Absolut, så är det ju.
Jag har en till fråga vad det gäller EU och Sverige, för det har man ju också lite grann så här hört diskussion genom åren, att nu ska EU lägga sig i vårt snus eller vargjakt, eller det är så här, det finns så här, ploppat upp så här, vissa nischfrågor och sådär. Hur har det egentligen varit med det, som om man ser då när vi har varit med, har EU varit inne och petat i, är de inne och, eller de, nu säger jag de igen liksom, vad styr vi över själva och vad är det? Behöver man vara orolig för att EU ska stifta lagar som petar i våra detaljfrågor, så att säga?
Ja, alltså vad det är man uppfattar som stötande beror ju på vad man har för egna politiska utgångspunkter. Men på ett rent principiellt plan så brukar man säga att de frågor som EU har att bestämma över kan sorteras in i tre olika kategorier. Man har de frågor där EU har exklusiv kompetens, där alltså bara EU får lägga fast den gemensamma politiken. Där har vi exempelvis den internationella handelspolitiken. Vi har den monetära politiken eller penningpolitiken för de länder som har euron. Vi har fiskepolitiken, vi har jordbrukspolitiken. Det här är exempel på frågor där enbart EU har rätt att fatta beslut. Sen har vi en uppsättning frågor där vi har delad kompetens, som det heter, eller delad befogenhet att fatta beslut eller utveckla nya regler. Delvis EU, delvis medlemsstaterna själva. Och där har vi frågor som rör inre marknaden, och vi har en del sociala frågor, vi har miljöfrågor med mera. Och där blir det ibland också strid om huruvida det är på EU-nivå eller på svensk nivå eller nationell nivå som man ska fatta de här besluten bäst. Och sen har vi en tredje kategori som är det vi kallar för nationella befogenheter. I praktiken frågor där som vi beslutar över nationellt. Där ligger merparten av sig sjukvårdspolitik eller kulturpolitik, bostadspolitik exempelvis. Och på de här områdena så har EU det man kallar för stödjande eller samordnande befogenheter. Det vill säga även på dessa områden så har vi viss samordning inom EU. Men det är upp till medlemsstaterna själva att lägga fast politiken. Så man kanske utbyter erfarenheter, man utvecklar riktlinjer eller rekommendationer. Men det är upp till medlemsstaterna själva att besluta. Mm. Så ser det liksom grovt sett ut vad gäller vem som har rätt att fatta beslut om vad.
Men har det varit någon fråga där du har känt så här, nej, det här borde liksom EU backa, det här är bara så att säga en nationell fråga som svenska politiker ska ta i Sverige?
Ja, nu har jag svårt att själv peka på någon sådan fråga i dagsläget. Men det är ju naturligt att när man har olika politiknivåer så uppkommer den formen av kamp eller den formen av strid om vem som egentligen har rätt att fatta beslut i en fråga. Och vi har ju inte den politiska traditionen nationellt i Sverige, men i de länder som är federationer, det vill säga där man har makten fördelad mellan en regional nivå och en federal nivå. Tänk Tyskland där vi har en uppdelning mellan den federala nivån och så har vi den så kallade ländernivån. Eller USA där vi har den federala nivån och delstatsnivån. Eller Kanada där vi har den federala nivån och provinsnivån. I alla dessa länder så har man också, just för att det uppkommer den här sortens konflikter, konstitutionella domstolar som har som en huvuduppgift att avgöra när det blir tvister vem som egentligen har rätt att fatta beslut i en fråga. Mm. Så EU-domstolen och det samarbete med de nationella domstolarna i medlemsstaterna har den här funktionen inom EU. Och vi har även byggt in i EU-samarbetet den så kallade principen om subsidiaritet, vilket innebär att man ska fatta beslut på den lägsta nivå där man rent effektivt kan hantera en fråga. Så kan vi lösa en fråga genom att bara fatta beslut på nationell nivå, ja då ska vi fatta beslut på nationell nivå. Då ska inte EU-nivån lägga sig i. Och det här är någonting, det här är en fråga där nationella parlament, riksdagen i Sverige då, har fått ett särskilt ansvar att bevaka att EU-kommissionen inte lägger förslag i frågor där frågorna bättre kan hanteras nationellt. Som en följd av det senaste EU-fördraget, Lissabonfördraget, så kan de nationella parlamenten i EU då dra igång en procedur för att stoppa EU-kommissionen från att lägga förslag som bättre skulle kunna läggas nationellt.
Mm. Det kan finnas olika åsikter också, vad som anses vara bättre skötas nationellt. Alltså om vi tar Polen och Ungern nu till exempel, där EU har hamnat i clinch med dem för att de bryter ner yttrandefrihet och medier och sådär. Hur går det till då när de andra EU-länderna så att säga markerar? Och hur gör man det liksom rent lagligt?
Ja, det där är ju en av de absolut känsligaste frågorna nu i EU-samarbetet. Ska man peka på ett område där EU har haft begränsad framgång under de senaste åren så är detta ett av dem. Bakgrunden ligger ju i en sorts kombination av att man har väldigt skarp granskning av kandidatländer innan de blir medlemmar av EU. De måste uppfylla olika kriterier vad gäller just respekten för rättsstaten och demokratin och liknande. Och sen när de väl blivit medlemmar, ja då är det svårare att, om vi tycker det som så, kasta ut dem ur EU. Vad man kan göra då är att man kan göra det väldigt obekvämt för dem att bryta mot de här reglerna genom att man exponerar dem som att de bryter mot de här reglerna om rättsstatens integritet och demokratiska värderingar. Och det har man ju gjort från EU:s sida.
Mm.
Det finns också ett annat instrument som heter artikel 7 där man kan inleda en process mot länder som bryter mot de här grundläggande värderingarna. Och den har man också använt sig av och man har kommit upp i domstolen och dömt. Ungern är väl det här för allt. Det kan vara att jag misstår mig att det är Polen, men jag tror att det är Ungern. Men att framtvinga nationell förändring på det här området är svårt. Och att använda sig av en sorts, vad man skulle säga, atombombshotet här, att man på något vis skulle utesluta de här länderna ur EU, det riskerar ju då att alienera befolkningen i de här länderna som med en väldigt stor majoritet önskar vara medlemmar i EU. Så det här är ett politiskt sett en väldigt klurig fråga och en svår balansgång för EU. Det kan på ytan kännas lätt att säga att inte fasiken ska vi ha medlemmar i EU som bryter mot de här grundläggande värderingarna. De har ingenting att göra i vår klubb. Men att därifrån hantera frågan är betydligt klurigare.
Och samtidigt som Ungern och Polen såklart säger att det här sköter vi bäst själva då.
Jo, och så är det ju. Men det stämmer inte riktigt, för de har ställt upp på vissa villkor för sitt deltagande och för sitt medlemskap i EU. Och ett av de absolut mest grundläggande kraven var där att man mötte dessa krav på en rättsstat och respekt för fria medier, respekt för domstolar och demokratiska rättigheter.
Mm. Svår fråga, kan man säga. Svår situation. Jag tänkte att vi skulle titta lite på som konstruktionen och hur det ser ut så där. Och försöka även tänka på att alla som lyssnar, att man hänger med lite i svängarna. För det är ju olika, även när jag läste boken, så här, just det, de gör det. Och vad EU består av och hur beslut tas och hur lagar stiftas och så vidare. Det finns väl tre som huvuddelar. Jag tänker på kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet. Kan man se det som en som triangel, någon slags makttriangel? Eller är det?
Precis, det är som man brukar prata om de här tre institutionerna. De är kärnan i EUs lagstiftningsmaskineri, kan man säga. Och sen utöver dem så har vi, skulle jag säga, två andra centrala institutioner, nämligen Europeiska rådet, där stats- och regeringscheferna sitter och träffas vid sina toppmöten. Som lägger an det strategiska perspektivet och fattar de här stora besluten och kompromisserna. Och sen så har vi EU-domstolen som då är den juridiska garanten som ser till att tolka EU-rätten men också ser till att medlemsstaterna faktiskt efterlever det hela. Så de två institutionerna har jätteviktiga funktioner i systemet, men i själva lagstiftningsprocessen så är det kommissionen, rådet och parlamentet som det handlar om. Och då fungerar det så att initiativ till ny lagstiftning kommer ifrån kommissionen. Man brukar säga att kommissionen har monopol på att ta fram nya lagförslag. Det innebär inte att kommissionens tjänstemän sitter och drömmer på sina kammare och plockar fram förslag som de tycker verkar bra men där man inte har hört någon annan. Utan de här lagförslagen är vanligtvis resultatet av en väldigt lång process där man har sonderat medlemsstaterna, man har tagit intryck av vad Europaparlamentet gärna ser för någonting. Man har pratat med olika intresseorganisationer, man har hört nationella parlament med flera. Mm. Och sen så lägger man ett nytt förslag från kommissionen. Och det här förslaget går sen då till parlamentet och rådet. Och rådet och parlamentet måste komma överens om detta lagförslag. Så medlemsstaterna i rådet, representanter för de 27 medlemsländerna som det är nu i rådet, sitter och diskuterar.
Så det är en från varje land då som sitter där?
Precis. Det är, rådet är indelat så att man har... Man kallar det för rådet, men i praktiken så är det olika konstellationer ministrar som möts beroende på vilken fråga man avhandlar. Så är det miljöfrågor, då är det miljöministrarna. Och är det näringsfrågor, ja, då är det näringsministrarna. Mm. Är det utrikesfrågor, då är det utrikesministrarna.
Ja, just det, precis. Ja, då kommer den ministern hit och träffar de andra likasinnade.
Exakt.
Och bara för att sätta ett ansikte också, det här... Programmet Bryssel Calling som har gått på SVT med några svenska politiker som också har blivit valda då i EU-valet. De sitter i EU-parlamentet.
De sitter i EU-parlamentet som är den andra lagstiftande institutionen. Så rådet är den ena lagstiftande institutionen och parlamentet är den andra lagstiftande institutionen. Där har vi 21 svenska Europaparlamentariker från olika partier i Sverige som då har valts genom Europaparlamentsvalet.
Och det är sammanlagt då 705 ledamöter, allt som allt. Ja, det tror jag skriver upp här, jag tror det.
Precis. Nu skulle jag behöva titta då här i den åttonde upplagan här för, av boken. För vad som har hänt nu är att i samband med Storbritanniens utträde så justerades antalet parlamentariker något. Och då skedde också en viss omfördelning mellan medlemsstaterna. Så det ser lite annorlunda ut efter Storbritanniens utträde. Men det är drygt 700.
De är många i alla fall, till skillnad från ministerrådet, så där kommer en minister. Men om man, det här EU-parlamentet då, det är dit vi också väljer när vi går till EU-valet.
Exakt.
Då röstar vi på ett parti och också, eller både och en person eller ett parti.
Ja, vi röstar på ett parti och sen så finns det möjlighet till personval. Så beroende på hur det går för den här personen i personvalet så kan man då komma högre upp eller längre ner på partiets lista helt enkelt och därmed bli invald.
Mm. Och de som blir valda då från Sverige, då åker de dit och bara så att säga jobbar där. De släpper så att säga, de sitter inte i riksdagen samtidigt.
Nej, utan de sitter i Europaparlamentet. Det är deras parlament om vi tycker på det viset. Mm. Och en väldigt viktig aspekt att inse här är att de sitter inte där som svenska representanter primärt, utan de sitter där och arbetar i sina partigrupper. Så de som väljs från Socialdemokraterna, ja, de arbetar i den socialistiska och socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. Och de som väljs från Moderaterna och Kristdemokraterna, ja, de sitter i Europeiska Folkpartiets grupp där nere. De som väljs från Liberalerna och Centern arbetar också i samma grupp. Och i arbetet i Europaparlamentet, så precis som i riksdagen, så är det företrädesvis utifrån partitillhörighet som man tar olika positioner och man sluter olika uppgörelser. Det är inte primärt så att det är Sverige kontra Danmark kontra Tyskland eller så i Europaparlamentet, utan det är de borgerliga kontra de socialistiska, kontra de gröna, kontra liberalerna och så.
Och de här grupperna som finns där då, de som är formade där, ser lite annorlunda ut då än de så att säga svenska partierna. Men är de konstanta? Eller blir det nya grupper varje gång?
I stort sett konstanta. De huvudsakliga partigrupperna är de samma. Ibland så sker det vissa förändringar. Och framförallt har det varit så på högerkanten att det har vissa högerpartier har inte passat naturligt in i Europeiska folkpartiets grupp. Brittiska Tories ville tillhöra en annan grupp. Ja, och då var det ett antal partier som slöt sig samman och bildade en ny partigrupp där. Men överlag är det så att vi har socialdemokratiska eller socialistiska partier i en partigrupp. Vi har moderata eller konservativa partier i en annan partigrupp. Vi har liberala partier till vilka både då Liberalerna och Centern hör i en partigrupp. Vi har motsvarande Vänsterpartiet eller, i en partigrupp. Och vi har gröna partier i ytterligare en partigrupp. Och sen så har vi då med lite varierande benämning och sammansättning över årens lopp så har vi andra högerpartier eller mer nationalistiska partier i andra partigrupper utanför det. Men de är lite mer varierande.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det fick man ju också följa lite i det här programmet ganska tydligt. Dels hade de ett litet team, de svenska politikerna som hade blivit satt i EU-parlamentet. De hade ju lite team av folk med sig. Och så samarbetar de då med, som du sa, med andra länder och sådär. Och sen tycker jag också det framgick att de riktade in sig lite på någon viss fråga som de jobbade för. Fick man bilden av i alla fall där. Att det var inte liksom alla möjliga frågor till höger och vänster, utan när de skulle kanske lobba för någonting eller få igenom någonting så fick de liksom jobba ganska hårt för att driva på någonting.
Ja, alltså så tror jag att man måste arbeta som politiker, och i den meningen så skiljer ju inte Europaparlamentet sig jättemycket ifrån riksdagen. Det är naturligtvis så att om vi tar den socialistiska gruppen i Europaparlamentet så har de ju åsikter i alla frågor som hamnar på parlamentets bord. De försöker göra sin röst hörd, är en jättetung kraft tillsammans med den konservativa gruppen. Eller Europeiska folkpartiet som något förvirrande heter, men där Moderaterna ingår. De är en jättetung kraft tillsammans med dem och har då åsikter i alla olika frågor. Men som enskild parlamentariker så sitter du i specifika utskott. Du har ett särskild uppgift att göra din röst hörd i de frågor som behandlas av ditt utskott. Och det fungerar precis likadant i svenska riksdagen. Och även inom de frågor som hanteras av ett visst utskott så kanske du inte kan engagera dig aktivt i alla frågor. Du bevakar allihopa. Men om du verkligen vill påverka, ja, då måste du försöka välja någon fråga som du driver hårt. Mm. Och med lite tur i EU så kan man, eller i Europaparlamentet, så kan man få uppdraget att vara rapportör i frågan. Det innebär att inom utskottet så är det en person som får särskilt ansvar i att utveckla parlamentets position i den här frågan. Och den positionen har vi inte någon motsvarighet till i svenska riksdagen, men det är särskilda förutsättningar att driva på och att få fram den position som sen blir parlamentets gemensamma position och som blir utgångspunkten för förhandlingar sen med regeringarna i rådet. Mm. Så man måste arbeta från botten upp, fokusera på en specifik fråga och driva den hela vägen in. Men i stora delar så är det inte ett annorlunda sätt att arbeta än hur man arbetar i riksdagen.
Nej. Och på varje sån här ledamot så är det teamfolk också som hjälper till.
De har ju ett par assistenter, exakt, ja. Och sen har partigruppen en del.
Mm. Vi var inne på förut att kommissionen, så att säga, den andra delen, de kommer med lagförslag. Och vad gör EU-parlamentet mer kring? Vad är deras roll mer? För de måste också vara med på de här godkänna eller rösta igenom. Eller vad?
Ja, kommissionen lägger ett förslag då till ny lagstiftning på ett visst område.
Mm.
Och sen så går det här förslaget då till parlamentet och till rådet. Och i parlamentet så går det till utskottet i parlamentet som handhar den här frågan. Och så plockar de fram då, kanske med hjälp av en sån här rapportör som trycker på och försöker ta fram vad man ska ha för position. Plockar de fram vad som blir parlamentets förslag i slutändan, ett förslag till detta som man röstar om i parlamentet. Så slår man fast och säger att det här är Europaparlamentets position. Samma process ser vi då hos den andra lagstiftande institutionen, nämligen rådet. Mm. Som är vad man brukar kalla dem för den lagstiftande maktens två armar. Mm. Europaparlamentet är ena armen och rådet är den andra armen. Och i rådet så går då frågan först till olika rådsarbetsgrupper på lägre nivå. Det är ju inte så att våra ministrar från Stockholm exempelvis reser ner och man inte har förförhandlat den här frågan. Utan när de reser ner, då har nästan allting redan förhandlats färdigt på lägre nivåer av representanter för Sverige och de andra medlemsstaterna. Så motsvarande kan man säga, förberedelseprocess hittar vi i rådet. Men till slut så kommer frågan upp och på den högsta nivån inom rådet, där exempelvis den svenska miljöministern eller näringsministern eller biståndsministern är med och fattar beslut om vad som är rådets position. Antingen så enas då rådet och parlamentet om att ja, detta är vad vi vill se i det här lagförslaget som kommissionen har tagit fram. Och så antar man det och så blir det en ny gemensam EU-lag, ett direktiv eller en förordning. Eller så kommer man fram till att nej, men vi har så olika åsikter i detta att det här kan vi inte, det här är inte ett gemensam överenskommelse. Och då tillkallar man en särskild kommitté, förlikningskommittén, där representanter för rådet och parlamentet förhandlar och försöker enas om vad som blir.
Man måste enas om det.
Man måste enas. Mm. Men i väldigt många frågor, så vi pratar 75% av alla frågor idag, så enas man tidigt mellan rådet och parlamentet.
För att återkomma till det där med just vilket genomslag man har som land. I ministerrådet då är det en person per land och har alla lika då?
Nej, det beror ju på vilken beslutsregel som man använder.
Även där.
I ministerrådet, som sagt, där sitter en minister från varje land. Och i frågor där det krävs enhällighet, ja, där väger ju alla lika tungt för att alla stater kan lägga in veto om man inte vill ha den här lagstiftningen. Men som sagt, det är väldigt få frågor idag där man använder enhällighet. I nästan alla frågor så använder man kvalificerad majoritet som då kräver stöd från, ja, säg cirka 2/3 av medlemsstaterna. Eller rösterna av från medlemsstaterna. Och där väger de här större medlemsstaterna då lite tyngre helt enkelt.
Om vi går till EU-kommissionen, där är ju Ursula von der Leyen ordförande just nu. Och henne ser man ju figurerar en del i media och sådär. Kan man se henne som den som enskilt mäktigaste personen inom EU när hon är ordförande för kommissionen?
Ja, hon får ju ofta figurera som det i den mediala porträtteringen av EU. Och man ska ju säga så här att kommissionen är en väldigt central institution inom EU. Och kommissionens ordförande är den viktigaste personen i kommissionen och ofta den då som uppmärksammas som företrädare för EU. Men i detta så konkurrerar de också, historiskt sett har man konkurrerat med den som varit ordförande i rådet eller ordförande för EU. De som var med vid den tiden minns när Sverige var ordförande i EU första gången under Göran Perssons tid 2001 eller Fredrik Reinfeldts tid som statsminister 2009, hur de då företrädde EU. Så det är en annan företrädare. Nu för tiden är det så att vi har en permanent eller halvpermanent ordförande i Europeiska rådet, alltså stats- och regeringschefernas organ, som också fungerar som en sorts företrädare för EU. Men detta sagt, så är det så, så, är det så att kommissionens ordförande är en central gestalt. Och att Ursula von der Leyen utsågs till ordförande var symboliskt väldigt viktigt, eftersom hon var den första kvinnan som någonsin utnämnts till denna position. Hon var innan utnämnandet försvarsminister i Tyskland. Samtidigt var det så att det fanns någon som också ställde frågan om hur effektiv och stark hon egentligen skulle vara. Om vi går tillbaka och tittar på de tidigare tre ordförandena i EU, så hade de alla varit tidigare regeringschefer, tidigare statsministrar. De som hade haft den här positionen. Barroso från Portugal, Prodi från Italien, Santer från Luxemburg. Så det har funnits en tradition bland stats- och regeringscheferna att utnämna en av sina egna till ordförande i kommissionen. Och här i det här fallet så valde man då istället en minister i Tyskland. Så man ställer sig frågan, kommer hon kunna väga så tungt i förhandlingar med stats- och regeringscheferna eller med tunga fackministrar i rådet, att hon kan driva på EU-samarbetet i rätt riktning eller framåt helt enkelt.
Mm.
Du har ju suttit ett drygt år här, och utlåtandet som de flesta medier gör och som bedömare gör är att hon har klarat sig väldigt bra. Politico hade nyligen en genomgång av alla kommissionärerna och ett report card där de fick betyg helt enkelt. Och där fick hon ett A- i betyg här. Där man menade att kommissionen under hennes ledning då hade tagits på sängen av coronakrisen initialt, men sen hade återhämtat sig ganska kvickt och var väldigt pådrivande i att få på plats det här enorma ekonomiska återhämtningspaketet som man beslutade om i somras.
Mm.
Hon har också drivit på det som har kallats för den europeiska gröna given, vilket är en svensk översättning av The European Green Deal, som handlar om att lyfta ambitionerna på klimatområdet framförallt. Och också en annan favoritfråga för henne, digitaliseringen, har fått en mer framskjuten position på den politiska dagordningen. Och sen har hon lyckats att föra överenskommelsen med Storbritannien om den nya relationen mellan EU och Storbritannien i hamn. Mm. Så 2020 har varit ett väldigt bra år för henne, och hittills har hon överraskat positivt, skulle nog de flesta bedömare säga.
Men är det den hon som har den rollen, blir det en slags talesperson för EU, kan man se det så också, eller är det någon?
Ja, men på ett sätt och vis. Alltså, återigen, EU kan företrädas av ett antal olika personer beroende på vilken funktion vi tänker på. Mm. Men om vi ser till utvecklingen av nya förslag till ny EU-lagstiftning och den som på något vis ska slå fast de politiska prioriteringarna i den meningen för EU, så är det ordförande för kommissionen. Kommissionen är den institution som tar fram förslagen till nya EU-regler, ny EU-politik. Och ordföranden i kommissionen är ungefär som en regeringschef nationellt, den viktigaste personen i denna EU-regering, om man så vill.
Skulle man också kunna säga att det är den rollen som har högst status inom EU?
Ja, den rollen är alternativt ordförande för Europeiska rådet.
Där alla statsministrar och
precis, sitter.
Ja, just det. Det är lite rörigt att man kan blanda ihop de två rollerna lite grann.
Så är det. Ja. Och det tycker ju även internationella motparter som vill ha med Europa att göra. Henry Kissinger uppges ha sagt, vem ska jag ringa när jag ska ringa till Europa?
Exakt.
Och det var ju just den här splittringen som var det han var inne på. Då hade man, och det har vi alltjämt idag, vi har en ordförande i kommissionen, ansvarig för mycket av den gemensamma EU-politiken och, som vi sa nu, en viktig representant för EU. Vi har ordföranden i Europeiska rådet som representerar stats- och regeringscheferna, Belgaren Charles Michel i dagsläget. Och vi har EUs utrikes- och säkerhetspolitiska representant, som ibland kallas för EUs utrikesminister, som just i de här utrikespolitiska frågorna är personen att kontakta. Så lite beroende på vilken fråga. Men ibland så, i någon mening, så företräds då EU av alla de här tre.
Mm. Och om vi ska säga någonting mer också om kommissionen, det som är då, vi har varit inne på deras ordförande här, men en del av den här triaden, triangeln, så är ju, vi sa ju det om EU-parlamentet, så väljer vi vilka som ska sitta där för oss. Men kommissionen, hur byggs den upp? Vilka sitter där? Liksom, hur blir man, hur kommer man in där?
Ja, kommissionen är ju då egentligen en sorts byråkrati. Det är egentligen EUs sekretariat, om vi tycker på det viset, men ett väldigt maktfullt sekretariat, ett väldigt inflytelserikt sekretariat. Det är så här att på lägre nivåer i kommissionen så arbetar tjänstemän som har sökt till kommissionen och som har skrivit ett särskilt prov för att bli antagna till kommissionen och sen bli anställda som EU-tjänstemän helt enkelt. Och de förväntas inte företräda sig i en medlemsstat, utan tvärtom, de är europeiska tjänstemän som arbetar enbart för EU-kommissionen. På den högsta nivån, i det som kallas för kollegiet, där har varje medlemsstat rätt att nominera en kommissionär. Så för Sveriges del så sitter nu Ylva Johansson där med ansvar för migrationsfrågorna.
Just det.
Det är så att det är medlemsstaterna som nominerar den här personen. Men den här personen, den nomineringen kan man säga, och utnämnandet sker då i samråd med ordföranden för kommissionen. Så Ursula von der Leyen har liksom, tar emot de här nomineringarna, och så försöker hon hitta en lämplig plats och tar också ställning till om hon tycker det här verkar vara en lämplig person. Och sen när hon har byggt sitt lag, om vi tycker på det viset, med en person för varje medlemsstat, så föreslås det här för Europaparlamentet, som frågar ut alla kommissionärerna och sen också godkänner kommissionärerna.
Av alla som föreslogs, vi tar nu senast då, hur många var det som liksom fick kalla handen och fick nej, ni får ta någon annan?
Ja, det vet man inte riktigt exakt, för en del av det sker ju liksom underhandskontakter. Men ja. Nu kommer jag inte ihåg namnen här, men det, vid den senaste omgången och även vid gången innan dess så fanns det föreslagna personer som stötte på tydliga problem där man upptäckte att de hade tagit politiska positioner eller sagt saker som gjorde dem direkt olämpliga för de positioner de innehade. Jag tror även det fanns aspekter av korruption, vilket innebar att man fick byta ut de här personerna.
Och det fick man se också i det här programmet då, Brussels Calling, när de var utfrågningarna av Ylva Johansson då. För att alla som man nominerar, som du sa, så blir man utfrågad. Och det var ju riktigt tuffa utfrågningar. Alltså det var som nog bland det svettigaste man kan tänka sig. För då sitter då parlamentarikerna och så liksom pressar de på ganska hårt med vad de tänker göra och driva och massa olika frågor.
Ja, precis. Och det där är en procedur som inspirerats av den amerikanska kongressens hearings.
Ja, det är det.
En väldigt viktig aspekt av kommissionens sammansättning är ju att Ylva Johansson nu har, kan man säga, klippt banden till Sverige och den svenska regeringen. Hon förväntas inte agera i Sveriges intresse där, utan det ögonblick man kliver in i kommissionen, då ska man agera i kommissionens och Europas gemensamma intresse. Så hon ska vara lojal mot EU-kommissionen och mot de andra kommissionärerna och utveckla gemensam EU-politik. Hon ska inte lyda några instruktioner ifrån Stockholm. Det innebär inte att det inte kan vara så att hon kan vara värdefull för att hjälpa andra i kommissionen att förstå varför Sverige tar en viss synpunkt. Eller att hon kan hjälpa till att förklara i Sverige varför kommissionen väljer att driva en viss politik. Och i den meningen fungerar som en förbindelselänk mellan Sverige och EU-kommissionen. Men hon tar inga instruktioner ifrån Sverige, utan agerar som en europeisk tjänsteman i kommissionens värv. Mm.
Om jag minns det rätt nu, så för att du beskrev också att kommissionen, då har de sina veckomöten, och då är det liksom Ursula som är ordförande, och så sitter de runt i ett stort rum med långt bord och diskuterar.
Ja, precis. Exakt så det fungerar.
Ja. Och nu är det Ylva Johansson, men just att vi nominerade henne då från Sverige, hur kom det sig? Är det för att liksom, röstar man fram, eller varför just hon?
Nej, det är ju, det är den svenska regeringen som har rätt att nominera en person. Och hon var minister i den tidigare Löfven-regeringen, och nu så nominerades hon då till som svensk EU-kommissionär. Mm. Och i samband med att vi nominerar en person så brukar vi också varje land indikera vilka politikområden som man skulle vara särskilt intresserad av att få få den här personen att arbeta med. Finns det särskilda områden som vi vill driva helt enkelt, och då kanske vi gärna vill se den här personen på de områdena. Så från svensk sida så var väl migration ett av dessa områden. Vi har också traditionellt sett gärna sett att vi haft inflytande över miljöfrågor, handelsfrågor, som Cecilia Malmström, då tidigare kommissionär, arbetade med, var också ett sådant område.
Hur många år sitter de på de här olika, dels kommissionen och Europa, de här parlamentarikerna?
De sitter alla 5 år. Så den politiska processen i EU är i den meningen upplagd så att det är 5 år mellan Europaparlamentsvalen. Och när vi röstar till ett nytt Europaparlament i maj, juni ett visst år, så innebär det att inte enbart att vi får ett nytt parlament med nya parlamentariker utsedda från medlemsländerna. Utan det innebär också att man får en bild av hur styrkeförhållandena ser ut rent politiskt i Europa. Och man menar då att detta ska påverka vem som ska leda EU-kommissionen. Alltså utgången i Europaparlamentsvalet ska påverka vem som har den dominerande makten i EU-kommissionen. Så när det europeiska konservativa partiet EPP fick flest röster i Europaparlamentsvalet senast, så innebar det att det var någon ifrån EPP med EPP-tillhörighet, alltså i Sverige då Moderaterna eller Kristdemokraterna, som skulle få leda EU-kommissionen. Ursula von der Leyen kommer ifrån Angela Merkels CDU i Tyskland, och därför var hon en kandidat för den här positionen. Och så tillträder kommissionen under hösten och efter Europaparlamentsvalet. Och i den meningen så följer EU en sorts gemensam 5-årscykel.
Vad har de för löner, de som sitter? Vet man det?
Ja, det tror jag väl är offentliga uppgifter, men det är faktiskt ingenting som jag kan på rak hand.
Nej, jag tänkte, av de här 3, kommissionen, Europaparlamentet, eller, ja, det är de 2 framförallt. Alltså, är det någon som har högre tjäna? Det är svårare att komma in i kommissionen ju.
Pratar vi om vilken nivå av organisationen pratar vi om? Pratar vi om de här 27 personerna som utgör det så kallade kollegiet, där Ylva Johansson är den svenska representanten, så är det ju i nästan alla fall personer som varit ministrar eller statsministrar, till och med i vissa fall, på hemmaplan. Min misstanke är väl att de har högre löner, de högsta företrädarna i EU-kommissionen, än vad Europaparlamentarikerna har. Även de har en god kompensation, och vilket är delvis kopplat då till omaket att arbeta i Bryssel och resa fram och tillbaka. Men det är också en konsekvens av att hitta en nivå på ersättningen som kan man säga, fungerar för personer från olika medlemsstater i EU, där nationella politiker av tradition har lite olika nivåer på sin ersättning.
Men om vi bara återkopplar till den här frågan med, som vi var inne på förut, om vi tar nu den här triaden med kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet, om vi tar det som har varit diskussion om i Polen och Ungern, varifrån av de här 3 är det någon som räcker upp handen och upp, vad håller ni på med liksom här borta? Och så här, när någonting sker i EU som liksom man vill så att säga, sätta stopp för. Vart av i den här triangeln sker det då?
Ja, vi har ju hittills pratat om EUs lagstiftningstriangel och kommissionen, rådet och parlamentet som en del av detta. Det är de som arbetar tillsammans för att ta fram ny EU-lagstiftning. Men när det handlar om att övervaka huruvida medlemsstaterna faktiskt följer de regler man kommit överens om, ja, då ser laguppställningen lite annorlunda ut. Då är det kommissionen som har det huvudsakliga ansvaret att granska att medlemsstaterna efterlever reglerna. Man granskar att de faktiskt införlivar de här nya direktiven och förordningarna i nationell lag. Alltså att de implementeras, genomförs. Man granskar också att de följer dem på marken. Att det faktiskt är så att de här reglerna tillämpas. I den mån man upptäcker från EU-kommissionens sida, eller man får, som oftast är fallet, klagomål från näringslivet eller frivilligorganisation eller medborgare att någonting inte står rätt till, ja, då väcker kommissionen ett åtal, kan man säga, ett förfarande mot den här medlemsstaten i fråga.
Kommissionen gör det.
Kommissionen gör det. Och det är ganska vanligt förekommande. Cirka 1000 sådana här förfaranden inleds varje år mot EUs medlemsstater. Har varierat lite över tiden mellan 600 och 1400. Men det är ett ganska stort antal som EU-kommissionen väcker mot medlemsstaterna. Sen har man en särskild procedur och där finns förutsättningar då för vissa, kan man säga, förhandlingar. Där finns framförallt förutsättningar för medlemsstaterna att backa ner. Att säga att nej, men nu har ni uppmärksammat oss på detta, då måste vi justera vår lagstiftning eller då måste vi skärpa upp hur vi gör saker och ting. Gör de inte detta, ja, då hamnar det här ärendet hos EU-domstolen. Och i slutändan så kan EU-domstolen utdöma böter som är ganska tuffa för medlemsstaterna att hantera. Internationellt sett är detta den tuffaste övervaknings- och sanktioneringsmekanismen som finns i internationellt samarbete. Den slår vad vi har inom världshandelsorganisationen WTO eller inom IMF eller inom FN. Det är en synnerligen skarp regim. Så det innebär att i ett fall som överträdelse mot de här fundamentala värderingarna så är det EU-kommissionen som uppmärksammar detta. Det är EU-kommissionen som granskar vidare medlemsstaterna och efterlever reglerna. Och det är de som sen stämmer dem inför EU-domstolen.
Vi kanske ska säga någonting bara liksom om själva så här, utvecklingen av EU. Ja, nu senast är det såklart att Storbritannien har gått ur. Det är första landet som gör det, eller hur?
Precis.
Annars har det vuxit konstant. Har du någon sån resumé liksom av...
Jo, men man brukar säga att EU har både fördjupats och utvidgats. Och om vi liksom tittar tillbaka på utvecklingen från tidigt 50-tal fram tills idag. Det har fördjupats så tillvida att EU har gått ifrån att ursprungligen bara samarbetat i kol- och stålfrågor, i den så kallade kol- och stålunionen, till att, som jag sa tidigare, idag hantera i någon mening, antingen genom gemensam lagstiftning eller någon form av samordning eller erfarenhetsutbyte eller så, i princip alla politikområden. Så EUs mandat i termer av vilka frågor som man hanterar har vuxit enormt över tiden. Och inom dessa olika politikområden så har också EU fått allt mer makt. Så om vi tar exempelvis ekonomiska frågor eller miljöfrågor som i någon mening var med ganska tidigt på båten, så har EU inom de här områdena fått allt mer att säga till om. Så det är som den här fördjupningsaspekten. Och den regleras egentligen av EUs fördrag. Så när EU förhandlar fram nya fördrag, och många har säkert hört talas om Romfördraget från 1957 och Maastrichtfördraget från 1991 och Lissabonfördraget från 2009. Så ja, det är då EUs arbete fördjupas. Den andra trenden, det är utvidgningen av EU från 6 medlemsstater ursprungligen till piken vid 28 medlemsstater. Och sen så lämnar Storbritannien och nu är EU nere på 27 medlemsstater. Och det här har ju varit i någon mening någon sorts framgångssaga att allt fler länder i Europa har velat ansluta sig till det här samarbetet. Och även idag så finns det ett antal länder som står på kö, framförallt länder på Balkan. Och Turkiet, och sen så finns det länder längre österut som också skulle vara intresserade, men där EU har dem i en yttre cirkel, om vi uttrycker på det viset, så inte riktigt som kandidater till medlemskap. Den stora frågan är väl, okej, vi har de här två processerna, vi har fördjupningen, vi har utvidgningen, men vad nu då? Vad kan vi förvänta oss framöver? Här kan man väl säga att det finns erfarenheter på båda de här två områdena som gör att man kanske inte riktigt kan förvänta sig samma utveckling framöver. Det var med viss möda som man lyckades få till Lissabonfördraget med den ytterligare fördjupning som det innebar. Det var folkomröstningar i ett flertal medlemsländer som gick emot. Man sa efter den här långa processen att vi orkar nog inte ta fram ett nytt gemensamt fördrag av det här slaget. Och på utvidgningsområdet så finns det en hel del röster som menar att östutvidgningen 2004 och 2007 till de här 12 länderna sammantaget som blev medlemmar då, och sen så småningom även Kroatien, att den gick lite för snabbt och att de kanske, här länderna kanske inte var fullt redo och att EU behöver smälta införlivandet av de här länderna och för att så, att säga, så småningom kunna ta nästa steg och att man kanske inte riktigt är där. Och så har man pekat på Brexit som en reaktion kanske mot båda de här processerna. Storbritannien var inte, har inte varit så förtjust i en ständig fördjupning av EU. Och även om Storbritannien var en anhängare, en stark anhängare till östutvidgningen, så fick det den här paradoxala konsekvensen att den fria rörligheten innebar att ett stort antal, eller en större mängd arbetskraft ifrån Östeuropa sökte sig till Storbritannien och gav upphov och provocerade, kan man säga, främlingsfientliga attityder som också drev på Brexit-resultatet i Storbritannien. Så entusiasmen är kanske inte lika stor idag. Det finns ändå vissa tecken på att det händer saker. Om vi tar fördjupningen här så har vi sett under de senaste 5-6 åren hur kriser driver på ytterligare fördjupning av EU.
Jag tänker också det. Det är frågor som bara kan lösas genom att vi samarbetar. Så att det är viktigare än någonsin kanske på det sättet.
Och ofta så är det så att i samband med att de här kriserna inträffar så säger man att nu är det kris i EU. Men hanteringen av den här krisen innebär i alla fall att man fördjupar samarbetet ytterligare. Så eurokrisen mellan 2009 och 2015 ungefär innebar att EUs ekonomiska samarbete fördjupades enormt. Inte bara för länderna i euroområdet utan även för ett land som Sverige. På motsvarande sätt så har det funnits då, hade migrationskrisen eller flyktingkrisen 2015. Där har man också tagit nya initiativ. Men där är splittringen inom Europa så pass stor att man inte har nått dem, den fördjupningen av det nya regelverk som man kanske hade hoppats på. Och sen har vi då ständigt pågående klimatkrisen. Mm. Där vi har nya ambitioner som en del av detta. Den här europeiska gröna giv eller European Green Deal där EU då höjer ambitionsnivån i de här frågorna. Så det här är exempel på hur kriser blir integrationsdrivande egentligen. Och i den meningen så tror jag att även om vi inte pratar om några nya stora ambitiösa fördrag så kommer kontinuerliga kriser att innebära att samarbetet utvecklas på olika sätt.
Sista frågan då. Du är ju forskare, men om du skulle få hoppa in efter nästa val och liksom jobba någonstans inom EU i den här organisationen. Vad skulle du välja för roll om du fick en? Alltså vad tror du är mest intressant?
Jag tror att det skulle vara mest intressant att arbeta i Europaparlamentet. Det är en kosmopolitisk miljö med högt i tak och en intensiv politisk debatt. Så det tror jag skulle vara den mest spännande miljön av dessa. Hamnar du verkligen på rätt stol i kommissionen och det du är intresserad av är någonting som också kommissionen vill driva, då skulle det också kunna vara en spännande resa. Mm. Och är du särskilt intresserad av att följa medlemsstaternas förhandlingar med varandra, ja, att då arbeta i rådet antingen som företrädare för en regering eller i rådssekretariatet,
just det,
skulle också vara väldigt spännande.
Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans då?
Då hittar man mig på Stockholms universitet. Det är bara att söka på mitt namn, Jonas Tallberg, så dyker jag upp i listan där och där finns också e-postadress.
Tack för att du var med.
Tack så mycket, det var ett nöje.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.